kommersiell radio är alltså bättre än
MSDN-radio.
Reklamfri MSDN-radio.
Ja, supportad av Microsoft.
Ja, precis.
Silverlight.
Okej.
Okej.
Välkomna till MSDN Julradio 2009. Och den här är speciellt dedikerad det här programmet till er som har deadline den 31 december med era program. Jag riktigt känner för er hur ni kommer att få slita och så. Nej, jag vet inte, men jag tyckte alltid det var jobbigt när man hade deadline sista december och jag hade svårt med julfirandet och så. Men så jag tänkte att jag skulle dedikera det här programmet till er som har det. Idag har vi Johan Lindfors här och vi har också Per Ahlberg som är en kollega till oss. Vi ska prata lite om .NET Award som gick förra veckan. Andra ämnen vi kommer att ha idag, det är att vi hade ju en stor dag med Scott Guthrie för 2 veckor sedan. Det känns väldigt länge sedan, eller hur Johan?
Tiden bara springer.
Och du var sån här butler kan man säga. Du...
Smått stressad och svamlande moderator.
Precis, och så det ska vi prata lite om. Och sen har vi också en liten tävling mot slutet där vi lottar ut någonting som låter så här och det kommer inte från min mage. Så att jag tänkte vi kunde börja med, ja, Johan, du ser ut att du vill säga något innan vi ska börja.
Jaha, nej, jag bara sitter här och småler lite för jag gick på en liten kurs här i fredags för en amerikanare som var här i stan. Och då så vill jag berätta någonting väldigt, väldigt stereotypiskt, väldigt vanligt för svenskt, något typiskt svenskt. Och då berättade jag att, känner du till att klockan 15.00 på julafton, då sitter alla, och då understrykning på alla, och sen finns det visst naturligtvis undantag som bekräftar regeln, svenskar och tittar på tv på dagen. Och de tittar på samma tv-program i år som de gjorde förra året, och egentligen ingen skillnad alls, det är alltså samma innehåll till och med. Han tyckte det var hysteriskt roligt att just tvn har fått en sån otrolig central plats även liksom mitt i julfirandet, mitt på dagen så här.
Vad är det för tv-program då?
Kalanka.
Kalanka.
Jesus. Och sen så bjöd honom på julmust och så var, sen var han nästan svensk.
Men har de inte något sånt i USA? Någon sån där? Jag tycker de tittar på tv hela tiden. De kanske inte har någon sån här tradition.
Därför kan, de kanske tittar så mycket på tv så att det inte ens blir något annorlunda. Liksom. Men ja, inte men... samma program. Är det inte lite smått patetiskt?
Ja, fast i andra länder har det också. Så tänker jag, det är inte riktigt samma program, men de har ju till exempel Super Bowl.
Ja, just det.
Söndagen där. Då är det men det är inte samma
match. Det är visserligen
match.
En match då, som man inte riktigt vet hur den kommer sluta. Nej, alltså, vi vet ju faktiskt att Askungen får sin prins till slut. Då.
Ja, du lyckas springa iväg med pengarna.
Robin Hood.
Precis.
Ja, det är bra.
Men vi ska gå över till .NET Awards, Per. Och du var ju ansvarig för det. Kan inte du berätta lite vad det är och vad hände i år?
Ja, jag kan berätta lite först vad .NET Awards är. .NET Awards är en tävling som vi har kört för 8:e året i rad här på Microsoft. Och i Microsoft-kretsar får det räknas som en oändligt lång tid faktiskt. Samma tävling har vi haft i 8 år.
Ja, det är nästan lika länge som .NET har funnits, och det är ju därför det heter .NET Awards.
Ja, från början så var tanken att det var därför döptes till .NET Awards. Men det är i alla fall en tävling som riktar sig till alla våra partner. Det räcker att du är i praktiken registrerad partner så får du vara med i tävlingen. Och det vi gör är att vi vill premiera bra lösningar, innovativa lösningar, lösningar som helt enkelt står ut lite grann mot andra lösningar.
Och ni har ett antal olika kategorier till det nu?
Ja, kategorierna brukar ändras år från år, allt eftersom vi tittar på hur marknaden ser ut. I år hade vi som 6 kategorier, och det var kategorierna applikationsplattform, den har nästan alltid funnits med, det är egentligen de vanliga ISV-erna. Vi har haft en klientkategori, har också funnits med. Microsoft Dynamics, det är för applikationer som är integrerade med Microsoft Dynamics-systemen. Samarbete och affärsplanering har vi haft. Software plus services var en ny kategori som jag ska återkomma till lite senare. Årets överraskning hade vi också. Där vi la egentligen de mest roliga som vi tyckte.
Okej, vad spännande.
Det som är lite speciellt för året, och tittar man på de bidragen som kom in, det är det att alla bidragen blir mer och mer komplexa. Från att tidigare under åren har varit, ska jag säga, mer monolitiska eller enhetliga applikationer byggda bara med hjälp av .NET. Så finns det knappt någon lösning längre, utan alla lösningar är byggda med både våra verktyg och ramverk och andra applikationer. Så allting blir väldigt mycket mer komplext.
Jag kommer till verkligheten på något sätt.
Ja, det är verkligen. Man kan inte bygga allting från scratch längre. Det går inte, utan man måste bygga dem tillsammans med SharePoint, med våra databaser, våra BI-verktyg och så vidare. Och det gör det att software plus services, den kategorin, alla lösningar skulle faktiskt kunna falla in i den kategorin som vi hade. Och det gör att till nästa år så kommer vi säkert se om hela det här med kategoritänkandet. Vi får gå tillbaks där, för att man kan inte, det går inte att särskilja lösningarna på olika kategorier längre, utan man får nog gå ner och titta på olika teknologier istället nu. Men vi hade fantastiskt bra material som kom in, fantastiskt intressanta lösningar i år.
Och ni försökte då konkurrera ut Nobelfesten i år, det var den 10 december.
Det var en ny giv vi hade, och jag tyckte vi lyckades rätt bra faktiskt. Vi hade 250 pers på den här prisutdelningsceremonin, och det var inte riktigt så vi klarade Nobelfesten, men nästa år så ska vi nog klara det, tror jag. Men att vi hade det datumet är att vi hade faktiskt Partner Summit samma dag, eller Partner Kväll samma dag. Och det har varit en, därför körde vi det här datumet.
Kan vi inte gå igenom de sex kategorier så att det var, va?
Ja, det var det. Och vinnarna i de här kategorierna, vi kan ha ett fantastiskt bra vinnare. I kategorin applikationsplattform så vann Logica, och de har byggt en jättesnygg lösning hos NCC. Och det är en infrastrukturlösning, och den är baserad på Microsoft Office Communication Server, och där har de gjort stora förändringar just hos NCC, hur de jobbar tillsammans med chat, voice och så vidare. Och en del av målsättningen med .NET Awards 2009, det är också att titta på miljöaspekterna, och det har de verkligen lyckats, för hos NCC har de dragit ner resandet till ett minimum efter den här lösningen kommit in.
Använder de också den här roundtable-lösningen?
Nej, den som vi har här. Jag vet faktiskt inte om de använder just den lösningen, det vet jag inte. Men hela vår plattform har byggt in. På klientsidan så valde vi en lösning som Mogul har byggt på TV4. Och de har egentligen, på TV4 hade innan en oändlig massa undersystem och delsystem för att titta på försäljningsdata och försäljningssystem. Och dessa har de tagit till en enda kundbild och kan följa kunder, för att hjälpa kunderna med försäljning ända från kundsamtalet ända upp till vd-nivån.
Och vilken teknologi var det?
Det har de egentligen byggt på, det är bland annat SharePoint, men det är en samling, så där har de faktiskt byggt det i ASP.NET väldigt mycket också.
Och sen nästa?
Microsoft Dynamics, det är en klass, mer eller mindre en klassisk Dynamics-lösning. Det finns ett relativt litet företag i de här kretsarna som heter Absalon. De är inte mer än 10 man. Och de har byggt ett system som heter Absalon CRM. Och att vi valde Absalon CRM och Absalon, det är därför att de verkligen visar att även ett litet företag med 10 man kan med hjälp av vår plattform, som är egentligen Dynamics i det här fallet, skapa en, både en online-lösning och en on-premises-lösning som är konkurrenskraftig, och faktiskt att de kan sälja den på ett bra sätt. Och de har verkligen visat att det går att driva ett bolag på det sättet. I samarbete och affärsplanering så har vi, valde vi Society, som har byggt ett system för Handelshögskolans externa webbplats. Och det finns naturligtvis nästan 13 på dussinet av de typerna av lösningar, så det är inte lätt att hitta varför just de skulle vinna. Men det de har gjort är att på SharePoint så har de sammanställt information från en mängd olika system, och inte bara tittat på dagens utmaningar som Handelshögskolan har, utan också framtidens utmaningar. Så de har byggt in ett batteri av funktionalitet i den här lösningen som gör att den verkligen kommer leva under väldigt många år. Det är därför den blev innehållen.
Det måste vara väldigt svårt att vara jury. Du var med i juryn.
Ja, det är extremt komplext. Och som sagt, under tidiga år så kanske det var betydligt enklare när varje lösning består av en enskild teknologi. Men om allting är inblandat i varandra så är det nästan blodutgjute så här för att kunna välja ut rätt kategori. Men jag måste ta de två sista.
Ja, jag tänkte också. De två sista låter extra spännande.
Det är en två extra spännande. Ja,
första var software.
Software plus services. Mm. Och jag vill nog säga att den kategorin låg mig varmast om hjärtat eftersom jag har lite kopplingar till den. Och där vann modul 1 med deras system, så CM1. Och det är ett system för att motarbeta pengatvätt. Det finns det nya lagar här i Sverige som gör att alla penninginstitut måste kunna följa vem som hanterar transaktioner på ett mycket bättre sätt än tidigare. Och därför har de byggt ett klassiskt software as a service eller software plus service lösning på nätet som verkligen som kan följa det här.
Men vad, software as service eller software plus service?
Det är för modul 1 är det en software as a service lösning. Det vill jag ha. Det vill jag säga att jag har.
Kan du berätta lite mer teknologiskt? Det är intressant. Vad innebär det mer?
I det här fallet så de har byggt en lösning som vi för närvarande rullar på en svensk vanlig hoster. Men lösningen som sådan är helt förberedd för Microsoft Cloud-plattformen och den kan nu faktiskt, och de håller på att lyfta upp till Microsoft Cloud-plattformen också. Och det är en av anledningarna till att de vann. Men det är också deras affärsmodell, sättet de har byggt den på, kan vi säga teknologibakgrunden. Men också att det är en klassisk software as a service-lösning så som vi och många, som vi tror att många framtidslösningar kommer att se ut.
Var det flera som lämnade in bidrag med just det här med att kunna lägga sig i molnet och så?
Faktum är att nästan alla de här lösningarna rullar på ett eller annat sätt in the cloud. Sedan definierar vi the cloud lite olika. Vi har ju Microsoft Cloud om vi säger så, men vi har ju även intranet clouds, vi har hostade clouds, så att cloud finns ju på olika nivåer. Och jag vill nog påstå att alla lösningar vi fick in är kopplade till cloud på ett eller annat sätt. Vilket var cloudet sedan ligger, det är lite olika nivåer i det hela.
Nu kan jag inte hålla mig längre. Vad var den sista kategorin som var lite
Det var speciell? Årets överraskning. Där fick vi in jättemassa coola grejer. Vi hade bland annat tre killar som byggde ett fantastiskt fräsigt spel till Xbox. De hade byggt en wrestlingmatta, eller mattan hade de från början. De byggde ett wrestlingspel som har fått väldigt mycket plats i pressen. Men det var inte de som vann faktiskt, utan vi lät ergonomi, design och connecta vinna. De har byggt en Surface-applikation, en applikation som rullar på ett Surface-bord för att hantera och driva en community runt att sälja musik faktiskt i affär. Och vi lägger inte några direkta värderingar i affärsidén som sådan, utan vi tittar på innovationen i applikationen och även designen av den. Och här har Connecta och ergonomidesign egentligen klarat det till 100%. Och det fina med det här är att ergonomidesign som företag, det här är första gången de faktiskt gör en ergonomidesign för en digital produktion. Och det är väldigt intressant. Fantastiskt snyggt det har varit.
Spännande. Så här sammanfattningsvis, Per, du har ju jobbat rätt stenhårt med det här under det här halvåret. Ja. Hur känns det att jobba med så här mycket spännande och vara ute och lägga verkligen fingrarna i verkligheten?
Ja, det mest roliga är att man slutar aldrig förvåna sig hur många häftiga lösningar som byggs varje dag i det här landet. Och vi har alltså fått in ungefär ett 50-tal bidrag i år, men vi har fortfarande flera hundra partner som varje dag bygger lika häftiga lösningar. Så till nästa år vill jag säga, var beredda att lämna in ännu fräsigare bidrag så kan du vara med och vinna. Det här priset tyder väldigt, väldigt mycket för våra partners. De använder sin reklam, de använder som ett sigill på den kvalitetsstämplan de har sedan. Så det är ett väldigt viktigt pris.
Och det finns en webbsite som man kan gå upp och titta på.
Ja, det finns en. Det är bara binga på .net Awards 2009, så kommer det till årets webbplats. Och efter årsskiftet så kommer vi att faktiskt börja med nästa års webbplats. Vi ska bara sitta spelreglerna för nästa års tävling på plats.
Tack så mycket Per för att du kunde komma och prata lite om .net Awards för oss.
Tack så mycket.
Vill du gå eller?
Ja, jag går.
Jag klipper bort den här delen. Tack. Det var .net Awards. Men tillbaka Johan till Scott Guthrie. Det var ju en helt underbar dag, eller hur?
Ja, vilken
och
dag.
Och du som, du var ju som sagt chaufför, du var allt möjligt. Var du massör också?
Nej, det var jag faktiskt inte. Jag håller mig lite. Men det var en jättehäftig dag faktiskt. Det var kul att få hänga med Scott så mycket som jag gjorde faktiskt den dagen. Och vi började faktiskt väldigt tidigt på morgonen med olika möten. Och jag kan säga under hela dagen, om jag tar bort all tid som innefattade resor eller diskussioner eller möten, så hade Scott i slutändan faktiskt, tror jag, mellan 5 och 10 minuter ledigt. Verkligen att sätta sig ner, bara han, under hela dagen. Och då är den dagen från, ja, nu börjar väl vi 8, höll på till 8 ungefär.
Jag fattar inte hur han höll ihop. Alltså vi hade ju en intern DP-middag då vid 5 då. Då skulle man tro att han skulle fullständigt bara, ja, som en ballong nästan, bara säcka ihop. Men det var inte det, utan det var samma visa och lika alert och
ja,
sånt.
Ja. Alltså, jag har absolut respekt för det. Jag vet själv hur det är att göra många saker på en och samma dag. Det går ju ofta väldigt bra så länge du håller andan uppe egentligen, så länge du håller på. Men så fort du sätter dig egentligen och börjar koppla av, och så kan du hamna i den här fältkoman som är i lumpen exempelvis, eller totalt adrenalinet bara försvinner ur kroppen, och då är det väldigt svårt att komma tillbaka. Så att,
men jag tänker på att vi har ju inte gjort det med 9 timmars tidsomställning heller.
Nej,
det,
sant.
Det har vi väl aldrig, i alla fall inte jag har gjort.
Nej, verkligen inte. Nej, det är helt sant. Så att han ska ha full respekt för, total respekt för det han har, hans evenemang. Plus att han gjorde en jättebra seminarie också. Han är ju corporate vice president. Han är ju väldigt högt upp i hierarkin. Och för sedan då stå och demonstrera och knacka kod så som han gjorde egentligen, och visa djupgående demonstrationer i tekniken här, tycker jag är jättekul faktiskt att se att det märks att han tycker det här är roligt, och den här passionen som han visar smittar av sig på deltagarna. Och vi hade ju runda slängar över, jag tror i slutändan vi räknade ihop alla som har registrerat sig att de var där och liknande, över 1100 personer i lokalen, vilket var jättekul i och med att vi fick reda på ganska så sent att han skulle komma. Det var ju faktiskt 2 veckor innan som vi gick ut publikt med att han skulle dyka upp. Så det var jättekul att se att det finns ett intresse för teknikerna, att det finns intresse för Scott naturligtvis, och generellt liksom att det också finns en känsla av att folk och utvecklare har råd och tid att gå på evenemang och seminarier och vill veta mer om teknikerna som kommer framöver här, speciellt då ASP.NET, MVC, .NET 4 och Silverlight.
Du hade ju möjlighet att sitta med hela tiden, du höll ihop det lite under dagen där. Var det någonting du själv kände speciellt där, som när det brann till, det där ska jag vilja hem och prova, eller var det någonting som du...
Jag tycker...
Eller tyckte du någon av de här 3 delarna var bäst? Du kan ju berätta om 3 delarna.
Ja, de 3 delarna som Scott presenterade först då, om jag håller oss till de publika evenemangen ska jag säga, så eftersom han har gjort en del privata möten också då med kunder och partners och sånt där, så tycker jag att...
Det första han om ASP.
Ja, just det, .NET 4, och speciellt ASP.NET i .NET 4 generellt, och lite Visual Studio 2010 skulle jag kanske ta det också där, för webbutveckling, vilket jag tycker var jättebra pass, för att det gav oss en insikt i vad som händer på .NET 4-sidan för ASP.NET, och att det inte bara är MVC, vilket många har förväntat sig och trott egentligen, att vi mer eller mindre lägger ner webforms, vilket inte alls är
kan vad du trycka på några saker han nämnde som just var webforms?
Jag tyckte exempelvis han visade mycket om hur man hanterade client IDs i kontroller, integrationer vi gör med olika typer av JavaScript-bibliotek. Många verktyg i Visual Studio var otroligt trevliga, både med editorer och debuggningsmöjligheter. Så det finns en hel del saker som dyker upp i ASP.net framöver som jag ser väldigt mycket fram emot.
Och vill ni höra varför, vad Scott själv säger om webbform som vi lägger ner det framför MVC, så lyssna på intervjun som jag har som kommer alldeles strax här, så ska ni föra på det också.
Andra passet handlade då om ASP.net MVC 2, vilket egentligen blev ett ganska generellt ASP.net MVC-pass. Men sista 25% någonting handlade om specifika saker i version 2 av ramverket. Men det verkade passa publiken bra när jag tittade på. Det var kanske 20-25% som hade börjat använda ASP.net MVC. Och det betyder att det var ju fortfarande en hel del som behövde få en grundläggande introduktion. Och det tyckte jag han lyckades väldigt bra med. Plus att för mig som hållit på med ASP.net MVC i 2 år snart känns som, fick ju ändå en del saker och nya perspektiv att se saker och ting på. Och lite tips och tricks tycker jag i ramverket. Och jag tyckte det var en jättebra presentation.
Och där, vad är det som är, om jag säger, någon stor grej i 2:an framför?
Mellan 1:an och 2:an. Först och främst så får man stöd för arior. Möjlighet att kunna gruppera sin lösning på ett lite snyggare sätt. Det andra är, tycker jag, väldigt mycket fokus på validering utav datamodeller. Och något som jag gillar är den här, vad kallar de det för? Templated views och templated editors. Egentligen möjligheten att kunna skapa en user control eller en ASCX-fil som är en specifik vy för en specifik datatyp. Så om du skapar exempelvis en customer-klass så kan du skapa en vy för just customer-klassen. Och då kommer den alltid att renderas på det sättet om du använder den vyn egentligen. Och du använder en hjälpmetod som kallas för display for. Egentligen.
Och här kommer ju vår expert MVC, på allting. Ja, Robert Folkesson, han har tyvärr varit borta på kundbesök eller köpt julklappar, jag vet inte vad han.
Det låter som ni diskuterar model templates i MVC 2.
Ja.
Vi
pratar lite om Scott Guthrie's dag egentligen och presentationen där.
Ja, och det var alltså presentation 2 av 3 då.
Just det.
Och den sista,
den tredje presentationen var ju om Silverlight 4. Och den tyckte jag var, nu hade jag visserligen sett keynoten från PDC, så mycket av det som Scott tog upp på nävseminariet var ju också från PDC. Men det är ju otroligt häftiga prylar som kommer i Silverlight 4. Konkurrenterna får passa sig. Och det, faktum är att feedback som jag fått efter dagen har varit att jösses vad ni gör, vad det har gått fort fram på Silverlight-sidan. Och det här finns ju inte, det går ju inte att säga emot längre.
Robert, vad tycker du förresten? Du också, såg du Silverlight-passet?
Mm.
Vad tyckte du var som var extra där som du är, tycker är väldigt spännande och sånt?
Det som jag tycker är lite intressant är att man har verkligen tagit vara på communityns önskemål om vilka funktioner som man ska prioritera. Så man har haft en sida där man har kunnat gå in och rösta på vad är det viktigaste att få med i Silverlight, och 9 av 10 tror jag, utav de 10 toppönskemålen har man faktiskt implementerat i Silverlight 4.
Är det någon som vet vilket önskemål de inte har implementerat? Jag blir så nyfiken.
Jag tror jag vet faktiskt. Jag tror att en av sakerna som ligger på listan är Silverlight-stöd för iPhone. Har faktiskt varit en av de sakerna. Och det är ju faktiskt inte riktigt så enkelt i och med att det inte är en så öppen plattform att bygga
på. Det blir riktigt som...
Nej!
Nej, det är inte vårt problem.
Nej, men däremot så visade ju faktiskt då Scott på PDC:n, visade han hur vi använder Silverlight-tekniken på serversidan, egentligen IIS Media Services, för att faktiskt ge tillgång till högkvalitativt DRM-skyddat material även till iPhonen utan någon som helst komponent installerad på telefonen.
Vilken del har jag sett felaktigt har tolkat som Silverlight i iPhone.
Just det.
Har jag sett lite artiklar om.
Men det är streaming i iPhone.
Just det.
Precis, den gör om
det
till...
Men det heter Silverlight streaming, så man tror att det är Silverlight.
Ja, och det är väl Silverlight... Heter den Silverlight streaming? Det kanske den gör. Det kanske Silverlight streaming var ju förut det som låg på...
Den heter Internet Information Services. Smooth streaming heter smooth streaming-komponenten i Media Services. Men den presenterades i samband med nyheterna i Silverlight. Så jag tror det där många fick missuppfattningen att det nu finns en Silverlight-plugin för iPhonen ifrån.
Samtidigt kan jag förstå det, därför att primära syftet med Silverlight i version 1 åtminstone var ju strömmad media. Att kunna få ut media till olika typer av enheter. Och där har ju har vi nu lyckats lösa utmaningen att även nå ut till iPhone med serverkomponenter som är extremt effektiva också, vilket är trevligt.
Det är coolt.
Ja. Så det var kul.
Så det var dagen, och jag skulle fråga dig om det var något, eller jag frågade er båda två, var det något speciellt, något sådär extra bra som sammanfattar dagen, någonting?
Jag tycker för det första ska publiken ha en stor eloge för intresset som visar sig hela dagen.
Att alltså, orka sitta där, menar du?
Och att det var så många som vågade ställa sig upp inför 1100 personer och ställa frågor på Precis. Engelska. Det tycker jag är modigt.
Absolut, full respekt för det. Ja. Och det var tuffa frågor. Det var liksom ingen hej. Och många presenterade sig med sitt namn och sådär, vilket jag tycker också är respekt. Liksom. Så jag tycker det var jättebra. Och det var, jag tror det var nästan 40-tal frågor tror jag vi räknade ut i slutändan. Och Scott var ju väldigt ödmjukt med sin e-postadress och sådana saker också. Så att, men en sak som slog mig också när jag satt där, det är att jag har helt missat det här Search Engine Optimization-verktyget som finns via webbplattform-installen.
Vi har gjort lite dålig reklam för den, tror jag. För den är ju fantastiskt bra.
Ja, jag körde den på min blogg sen och det gjorde jätteont.
Jag vet inte ens vad det är, så att nu får ni göra reklam här.
Det är ett verktyg som du kan installera och använda för att mäta hur bra din eller andras publika sajter är vad gäller sökindexeringsoptimering. Alltså om du har alt-taggar som sätter namn på bilderna, om du har fel i HTML-koden, om du har allt sånt där. Går den igenom, ger en noggrann analys på och så pekar den ut på varje ställe där du skulle kunna ändra för att göra förbättringar.
Fantastiskt, så det blir en nedladdning inför jul att köra SOE.
Ja, SEO.
Förlåt, SEO.
Definitivt, det är årets julklapp. Ge bort en SEO-optimering till din käraste.
Det här har jag fixat till dig.
Säg inte så till Johan, för att han är ju vår chef. Nu kanske han inte, vi får den här julklappen.
Men det är ett riktigt imponerande verktyg. Bland annat det här att den inte bara tittar på dokument eller vad ska jag säga, tagga HTML-koden, utan tittar också på sökvägar i URL:en. Mm. Om du har exempelvis olika typer av, vad heter det, kanokalisering egentligen. Så att om du kan nå samma sida med två URL:er, och det kan vara saker i och med att HTML eller URL:er faktiskt är
case sensitive. Eller för sökmotorerna är de det i
just
alla fall.
Just
så en prod ID med stort P och stort I i prod ID är inte samma sak som prod ID med bara versaler.
Nej. Och det gör bland annat då att du faktiskt får halverad värdering på den sidan, även fast det är samma URL egentligen.
Men hur är det där? Alltså, det är väl så fortfarande att Google exempelvis, det är hemligt också hur de optimerar, så den här kan ju inte tala om allting, eller?
Ja, fast principerna, de huvudprinciperna för hur sökspindlarna fungerar är väl inga hemligheter i sig, tror jag. Det tror jag man känner till hyfsat. Men sen så det som är lite hemligt i Google, det är väl hur deras algoritm fungerar med hur den viktar saker internt, tror jag.
Som Coca-Cola-receptet. Liksom.
Ja.
Vi vet att det är kemikalier i, men vi vet inte hur mycket. Liksom. Julmust.
Ja, precis. Nu börjar inte där.
Nej.
Jag har kört den flera gånger den här veckan.
Men det var en jättebra dag. Ja. Superspännande, och vi hade en jätteintressant lunch med lite MVP-er också. Och sen hade han också, Scott hade också lite möten med svenska kunder. Som var jätteintressant, kommer förhoppningsvis leda ut till en del intressanta lösningar också.
Och så är jag så otroligt imponerad av att den mannen ovanpå allt det där orkade sitta och vara trevlig med oss på en middag sen.
Det var bra.
Helt fantastiskt.
Ja, det var kul. Det var faktiskt en riktigt, riktigt härlig dag.
Jag vill också ta tid faktiskt att göra reklam för Mix 10 redan.
Just det, tänkte jag också.
Vill man verkligen vara med mitt där det händer, kan vi väl säga, eller hur? Så ska man åka till Mix, och det är inte heller nackdelen att det är Las Vegas. Det är i 14-16 mars. Om jag kan ha fel där, kolla gärna lite.
Inte 16-18?
Ja, det är någonstans. Sånt, det är innan,
jag tror det är 16-18.
Innan Tech Days i Sverige. Och försök gärna komma. Vi kommer att åka dit naturligtvis, några från Microsoft. Mm. Och det kommer bli jättespännande. Och Robert,
men det är inte på The Venetian i år, såg jag.
Är det bra eller dåligt?
Jag vet inte. Devenitsen är ju det stora hotellet där har varit tre år i rad.
Så att det är därför att de har ganska höga ambitioner på att få dit mer folk än för tidigare år. De behöver någonting större, tror jag. Det går faktiskt till och med att nominera sessioner.
Ja,
om det är så att du vill prata på mix så kan du göra det.
Och jag säger så här, är det en svensk som pratar på mix så kommer vi att...
Den kommer pushas.
Den kommer att pushas.
Absolut.
Oj, oj, oj. Den absolut. Kommer att få...
Vi jobbar, jag håller faktiskt på med lite... ja, personer i branschen.
I så. Branschen?
Branschen.
Jag kan också nämna att jag har fört diskussioner med intressenter.
Se vem som hinner första.
Ja, men det är jättespännande. Det är väl en sån där konferens som jag är lite avundsjuk på att jag troligtvis inte kommer få åka. Men den kommer att vara på online, säkert.
Jag ska åka. Salt i såren.
Ja. Du fick inte vara med på PDC.
Nej, just det. Nej. Salt i såren.
Du trillade ju i grytan när du var liten. Så du får inte åka på någon mer sån här.
Utvecklar grytan. Ramlar in i Commodore 64.
Ja, tillbaka till ordningen.
Förlåt. Ja. Ja, förlåt.
Men det var i alla fall Scott Guthrie. Vi har också pratat om .net Awards med Per. Det var innan du kom, Robert. Så nu tänkte jag att vi skulle gå till våra stående inslag här. Nu tittar jag på Robert, för du tänkte jag att Robert skulle säga någonting om Windows 7 för utvecklare. Och nu får han ta det på volley.
Windows 7 på för utvecklare. Då har vi har pratat open search description och de bitarna.
Har vi pratat gadgets?
Vi har inte pratat så mycket gadgets. Och lite kan väl jag tänka att det beror på att det har inte hänt så oerhört mycket faktiskt vad gäller API-erna. Ja, att de kan läggas vart som helst på desktopen.
Precis. Nu för tiden.
När det gäller bakåtkompatibilitet så ska de allra flesta gadgets, om du inte gör något våldsamt exotiskt, bara fungera. Mm. Med förbehåll naturligtvis, för om du har någon märklig ActiveX som gör någonting in mot, är beroende av några vissa specifika API naturligtvis. Men det som väldigt många frågar om är naturligtvis att köra Silverlight i Gadget-plattformen. Och det fungerar, men det finns ett litet förbehåll där som kan vara viktigt att känna till. Det är att Silverlight inte finns i en 64-bitars version. Vilket innebär att om du kör 64-bitars Windows 7 så kommer också Gadget-runtimen att köras i 64-bitars, och då kommer inte Silverlight att fungera. Inte Flash heller för den delen. Och det här, man kan starta om själva gadget
sidebar.exe
och köra den i 32-bitars, men det här är ju inte någonting som klarar faster-testen då i användarvänlighet kanske. Så det kan vara värt att känna till att där finns det någonting man bör tänka på. Om man vet att alla användare kör 32-bitars, då är det inte ett problem. Men...
Jag tyckte det var imponerande. Jag vet inte var jag såg det någonstans. Jo, under keynoten på PDC som Steven Sinofsky höll, så hade de ju samlat in telemetri från betafasen egentligen av Windows 7.
Just det.
Och noterade att, och nu kommer jag inte ihåg procentsiffran, men var det 54% eller 56% av alla datorer under RC av Windows 7 använde 1024x768 i skärmupplösning.
Det skulle jag tippa på. Jag trodde det var 64 bitars, men det tror jag inte.
Nej, men det var helt... Va? Liksom.
Ja, det var helt grymt mycket. Det var skrämmande mycket.
Men det kan ju också vara att vi är lite felrepresenterade som utvecklare. Att vi har ganska så stora upplösningar och stora skärmar också förhoppningsvis för att kunna skriva kod och hantera fler applikationer samtidigt. Men majoriteten alltså har en upplösning på 1024x768. Och det var faktiskt några som hade till och med lägre. Mm. Och sen så var det 1280x1024 uppåt. Och så.
Det är intressant, jag köpte ju en ny dator idag och jag funderar på just det, vad jag skulle ha för upplösning och för storlek på skärmen. Vad föredrar ni där?
Jag kör 1920x1280 tror jag.
Jag klarar inte av det längre.
Men jag kör i 120 dpi också, va? Heter det?
Ja,
120. Det tycker
då
jag
funkar det okej.
Okay. Ja,
vissa applikationer klarar inte riktigt av att hantera större DPI, och det är ju en sån där Windows 7 för utvecklartips att man ska göra, men jag tror vi har pratat om det tidigare.
Yep. Mm. Men,
och hur stor är din skärm? Är den 15?
15,4, ja. Mm. Jag tycker det funkar bra faktiskt.
Hur är det med dig, Robert? Vad har du för
preferens? Jag kör 1440, vad är det? 1440-1280, är det det?
900 kanske?
Nej.
Inte widescreen?
Jo.
Vi har valt 1440 nu faktiskt som grundinställning, för jag klarar inte av det.
Ja, så kanske.
Sitter här och rabblar skärmupplösningar, det är rätt geekigt.
Ja. Men det känns där, det känns okej. Okay.
Bra att jag avbröt då. Mm. Nej, nu får vi fortsätta.
Ja. Sen brukar jag ganska ofta zooma i webbläsaren.
Ja, det gör jag med.
Så att texten blir större.
Mm. Man märker alltså när man blir äldre att det där, man behöver ju sånt.
Vi är inte blivit äldre, det är skärmarna som har blivit mindre. Det måste vara det.
Men, det var en sak till som jag kom på nu om Gadget och Windows 7 som är ganska intressant, och det är att jag tror att den plattformen blir oerhört mycket intressantare för våra kunder och partners att använda i och med att Windows 7 börjar få sån utbredning som
den får. Just det, kan man ju säga.
Därför att det var ju ändå en begränsad plattform som man kunde köra gadgets på tidigare, och nu så kommer det finnas ofantligt många fler maskiner som har möjlighet att köra gadgets, vilket gör det mycket intressantare att faktiskt få ockupera en liten del av användarens desktop. Det är ju ganska åtråvärt. Så jag spår att vi kommer få se fler roliga exempel på riktigt bra nyttogadgets.
Jag gjorde en liten enkel laboration för mig själv också förra veckan, där jag tog en gadget ifrån galleriet och helt enkelt laddade hem den och tog och sparade den på mitt desktop, och sen så böt jag namn från .gadget till .zip och så packade jag upp den här filen.
Snodde du
det? Nej, vänta nu. Och sen så paketerade jag om den som en widget istället för Windows Mobile 6.5, vilket gjorde egentligen, det enda jag faktiskt gjorde för att få det här att funka var att jag böt i den som heter manifestet då, egentligen XML-filen som beskriver utrullningsmetodiken, så ersatte jag den med ett manifest som stämde överens med en widget och flyttade över de attribut som var aktuella, och sen sippade jag upp den, döpte den till widget och installerade den på min telefon, och den kör.
Men nu ska vi se, i den då så var det JavaScript-kod som var okay.
Funkar också. Men det var, men däremot så funkar inte de här sakerna som var specifika för sidebar eller för gadgets, som exempelvis att man kan kontrollera vilken exekveringsmiljö du kör i och sådana saker. Men jag var klart imponerad av att den gick ut och hämtade informationen från servern, scrollade snyggt och rent. Det var rätt häftigt. Det man behöver göra är ju visserligen då att peta om DPI även där, för vissa enheter har ju olika DPI-upplösningar och sånt där. Men jag var klart imponerad över hur lätt det var att göra både en gadget och en widget samtidigt. Och en widget kan du alltså tjäna pengar på. Mm. Så en gadget kan du publicera på galleriet, och din widget kan alltså publicera i marketplace på Windows Mobile. Och direkt börja tjäna pengar.
Mm, spännande, det får man titta på någon gång.
Du har hela helgen på det.
Ja, just det.
Hela jul.
Måste bara först köpa en mobiltelefon.
Hela julen.
Jag tänkte gå över till MSDN Insider, där vi försöker att ge några tips på någonting som finns på MSDN site som hjälper oss som utvecklare. Och den här gången vill jag faktiskt göra reklam för virtuella labbar. Det har funnits under väldigt många år, och jag har väl ibland stött på dem, men nu stött jag på dem igen faktiskt i helgen, precis som Johan sa. För jag ville jobba lite med App Fabric, alltså Windows Server App Fabric. Och när det är en server så där, det är inte säkert man vill installera det på maskinen, man är lite orolig att någonting annat kraschar. Ni vet hur det är, det kraschar alltid nästan. Nej, det gör det inte. Robert brukar ha så extrem otur med sina, jag vet inte vad han gör och vad.
Låt oss kalla det för otur. Det är så finkänsligt då.
Vi hade ju faktiskt Per Ahlberg här också innan, som han har väl lyckats hålla en dator igång mer än en vecka. Ja.
Men det ingår faktiskt i våra arbetsuppgifter att installera om datorer nästan. Det gör. Men i alla fall, om man inte vill göra det så kan man gå in på en sajt. Man behöver inte ens logga in, utan man bara väljer en virtuell labb. Och så då laddas en liten ActiveX-kontroll ner. Jag antar att en virtuell miljö då i Hyper-V startas någonstans i USA. Och så får man den under 90 minuter. Man får en labb, en grej till höger där man kan se labben och där man också kan ladda ner och skriva ut. och så kan man köra igenom det. Och det finns ett antal bra labbar, exempelvis för App Fabric nu, med workflow services och allting. Och det går lite långsamt, men det är inga problem förhållande till allt man får, tycker jag. Nej. Så det är någonting jag verkligen rekommenderar.
Bra tips.
Jag har faktiskt som nödlösning kört det för en demonstration en gång, där mitt moderkort hade gått sönder i min dator. Det kan man snacka om. Det är väldigt svårt att göra någonting åt.
Det är väldigt svårt att köra virtuell labb om hela moderkortet.
Jag fick låna en dator, och samtidigt som jag tankade ner och installerade trials utav allting jag skulle dema, så inledde jag med att köra en sån virtuell labb för att kunna komma igång. Det var lite stressigt.
Jag har en bitterhet. Jag är bitter.
Ja, det är bitter.
Ja, bittra gubben, jäkla. Var på en konferens förra veckan, var med på en konferens egentligen och pratade om mobilitetsutveckling. Var det förra veckan? Var det 2 veckor sedan?
Nej, det var förra veckan.
Det var förra veckan. Tiden går fort. Och då så presenterades det olika marketplace, olika ställen att köpa applikationer till olika typer av mobila enheter. Och där sades det att det finns ungefär 1000 applikationer till Windows Mobile. Och då vart jag bitter. Därför det gör det verkligen inte. Det finns tiotusentals applikationer till Windows Mobile. De ligger däremot inte bara i Marketplace. Det finns Hand & Go exempelvis, som har flera tusen applikationer för olika typer av enheter, jättesnyggt kategoriserade. Så däremot kan man vara medveten om att för Windows Mobile så finns det inte bara en Marketplace, utan det finns flera Marketplaces där man kan hämta och köpa applikationer både gratis och betala applikationer. Det finns allt från mystspel till olika typer av affärslösningar och otroligt kreativa kreationer faktiskt. Så det var min lilla bitterhet av att vi inte kanske, för vår egen skull så har kanske det här varit fränt, kan jag tycka, om vi hade kunnat propagera de olika marketplacerna in i marketplace på något sätt. Det hade varit en snygg lösning. Och det andra är att de som höll i konferensen inte hade behagat eller brytt sig om att titta utanför den enda som Microsoft har gjort, utan faktiskt titta på det som faktiskt fanns tidigare. Det var min lilla bitterhet. Men det, ja,
så kan är det vara. Så att iPhone kan man ju inte ladda ner någon applikation utom i Marketplace. Är det samma sak med Android?
Nej, Android är väl en öppen plattform på det sättet. Där kan du ladda in och installera vad som helst.
För det, alltså, sen 90-talet har det gått att installera vartifrån. Precis. Windows Mobile. Jag har ju själv skrivit såna här applikationer och haft på nätet länge.
Men du, Johan, var inte du på en dragning där också där de byggde iPhone?
Ja, jag var det. Jag har inte riktigt landat i det idén. Och där, jag skulle faktiskt vilja ha lite feedback, tror jag. Någon som har gjort en iPhone-applikation utav de som lyssnar på MSDN Radio och kan berätta för mig om det verkligen är så komplext som det såg ut att vara. Du måste kunna MVC-mönstret. Du måste kunna asynkron programmering. Objective-C's syntax.
Syntaxen är väl
lite lispvarning på.
Intressant.
Ja, lite speciell. Det gick an att läsa liksom och sånt där. Men det som slog mig var att det är ganska så komplex utveckling. Och den sessionen som jag var på, det var 2 killar som gjorde en jättebra presentation, en workshop egentligen, där de byggde en applikation på 45 minuter. Där all kod klipptes och klistrades egentligen in för att göra en to-do-lista. Alltså skriv text i en textruta, tryck enter och den hoppar ner i en listbox egentligen. Och jag gjorde den själv bara medan de höll på. Och det tog mig ungefär 90 sekunder. Liksom. Och då skrev jag all kod själv. Vilket är 3 rader. Liksom. Medan det var kanske 80 rader kod.
Du ska inte avslöja att det är så himla lätt att programmera Microsoft.
Fast det där var lite lustigt. För att precis i fredags efter du hade berättat det där. Så jag åkte till Örebro. Och då satt jag och lyssnade på Hansel Minutes. Mm. Scott Hanselmans podcast. Och då pratade han med Atwood. Vad heter han? Jeff Atwood. Mm. Och Joel Spolsky, och de diskuterade just varför det är så oerhört komplicerat att skriva iPhone-applikationer, och de tycker det. Mm. Om det var Atwood, tror jag det var, han har det som hobby bara för att det är så komplext, så tycker han det är en skön hobby att ha.
Nej, men det är lite
för det är så utmanande.
Ja, men det är ungefär som jag har haft som hobby att bygga spel förut. Ja. Därför att det har varit så komplext med DirectX och såna här saker. Det har hållit mig ajour liksom med programmeringskompetensen. Men alltså, för det första så tycker jag respekt till de som bygger applikationer. För det, ni har det inte lätt liksom. Ja. Men kika gärna på Windows Mobile-sidan. För ni kommer kunna göra den applikation som ni gör på iPhone. Skulle ni kunna göra på, ja, nu tar jag i. 10-20% av tiden.
Kanske ska vara en tävling.
Ah, intressant. Ah. Vi får se vad som händer framöver. Du.
Jag tänkte avsluta med en tips på en nedladdning, och jag vet inte om ni också har några nedladdningar vare sig från oss eller från någon annan, men det jag vill prata om, det är att det har kommit en Power Tools nu äntligen för Team Foundation Server 2010. Och Power Tools är alltid de här spännande programmen som vi inte har med riktigt i grundutförandet av produkten. Och de Power Tools vi släppte nu är till exempel processeditor för att anpassa processmallarna. Det är en shell-integration så att alltså man kan checka ut och checka in från Windows Shell, vilket är väldigt spännande. Det finns en alert-editor, det finns PowerShells-kommandon och mycket annat. Så titta gärna på den om ni har börjat titta på Team Foundation Server 2010. Och har ni inte gjort det så tycker jag att ni ska göra det. För nu kan man installera som sagt 2010s Team Foundation Server på sin egna bärbara. Och sen är det bara att tuta och köra. Det är fantastiskt för mig som är ute och demar nu att jag slipper igång en virtuell miljö. Jag är så glad! Alltså. Nu är det dags att avrunda. Det är sista innan jul. Och jag tänkte fundera lite på här, vad ska ni göra i jul? Vad ska
Modern Warfare 2.
Jag har ju faktiskt spelat klart Assassin's Creed 2.
Okej.
Okay. Jag har bara 10 achievements kvar, så att nu håller jag på att plocka dem.
Och jag spelar Dragon Age och varit jättesur i morse. Jag startade min gubbe och jag är mitt uppe i en jättedungeon. Och så. Och så när jag startade min gubbe på morgonen så är han naken.
Naken?
Ja, alltså han har fillingar på sig, men annars är han naken. Mitt armor har försvunnit.
Du har blivit bestulen.
Ja, nej, alltså det måste ha hänt någonting med download. Jag har sån här speciellt DLC då, som var extra. Och då måste jag installerat om det på något sätt. Så att nu när jag tittar imorgon, var helt naken. Jag vet inte vad jag ska göra.
Det är respekt att plocka drakar när man är näck. Hur ska du få?
Det är faktiskt varulvar. Men...
Ja, okej.
Så tack så mycket för att ni lyssnade. Som sagt, nu kommer intervjun med Scott Guthrie. Men innan dess så önskar vi er alla en riktigt, riktigt god jul. Eller hur?
Absolut, absolut.
Och vi hörs i januari igen naturligtvis. Och tills dess så koda...
Juligt.
Juligt, ja. Juligt kanske.
Ja, det var mycket kreativare. Ja.
Clean code, code smells, koda juligt. Ja, vad bra.
Vi god jul.
God jul. God jul. Jag glömde ju en sak. Jag glömde ju den här tävlingen jag skulle ta. Så att det jag har att lotta ut är ett antal Film to Home Film to Home rabattkuponger så att man kan se gratis Film to Home. Det enda jag vill ha som ett litet tävlingsbidrag för att ni ska få en sån här, det är att ni antingen via min Twitter Buzzfrog eller via Channel 9s kommentarsfält för den här podcasten eller via min e-mail dagk@microsoft.com skriver lite feedback om MSDN Radio så är ni med och får en film som ni kan titta på i jul. Bra, god jul.
It's been a busy week. I'm doing 6 countries in 6 days. So it's been fun. It's, you know, I think we had 1200 people today. The event in Stockholm, and so you know, it's during the event, the energy's in the crowd, and it's great to present. It's when, immediately when you step off stage, and you know the adrenaline is out, and you suddenly feel the tired. But but it's been fun. It's been a great week.
And where will you be tomorrow?
Tomorrow tonight I'm going to Copenhagen on a late night flight, and then tomorrow at I think 7 a.m. I start presenting again in Copenhagen.
Just, we should do this rather short podcast because you are tired. But I have some question, and I know that these questions come up on the talk today. And one of the most common question we have today is the difference between Silverlight and VPF, and if VPF is going away.
Yeah, it's a question a lot of people have been asking, and the short answer is no. WPF is definitely not going away. You know, what we try to do with our client technologies is, you know, how do we have a common programming model which allows you to build kind of a whole bunch of variety of client apps, and basically we have a common way to do that now with Silverlight and WPF. So they share the same, you know, APIs, file format, layout, styles, data binding. And we basically have two effectively implementations of it. One, which is WPF, which gives you the ability to build, you know, full immersive rich desktop apps. And for ISVs and for large applications, it's really the only option. And with Visual Studio 2010, we've actually rebuilt Visual Studio using WPF. And likewise, Expression Studio is built in WPF. And so just to answer that it's not going away, you know, we've actually built our own development and designer tools built on top of it. And so, you know, definitely we don't have any plans for it.
But what will be the difference then?
Well, the main difference, I mean, with Silverlight, what we've really focused on is how do you enable kind of a three-screen experience? So in other words, web-based delivery, you know, cross-platform, cross-browser, devices like mobile devices, and then TV and entertainment. And so the requirements for that type of three-screen experience are very different than, say, a full desktop app. And there's definitely some blending. And for, you know, a lot of developers, they'll say, hey, you know, I don't need all the power of WPF. In which case, hey, great, Silverlight is all you need. But for, you know, there's also a lot of depth client apps that do need that full power, and that's where WPF plays. And the key thing we've done is try to make sure that the programming models are the same. You can reuse the same code, the same assets, and with each release of Silverlight, each release of WPF, I think we've gotten closer and closer from a programming model perspective.
Is this the same guy that developed the WPF stack and the Silverlight stack? Because I thought about the visual manager that was first implemented in Silverlight and then after in WPF, and some features are first in WPF and then after in Silverlight.
Yeah, well, Silverlight 1.0 was a pretty basic media player, and so it did use YAML, and that was a compatible subset, but it was a small number of features. And with each release of Silverlight, we've added more features. And as we've added more features, we've gotten closer to WPF in terms of parity. Likewise, with every version of WPF, we add more features. And you know, one of the things that we've tried to do is make sure that we keep them always in sync. And so with Silverlight 4, for example, you know, we're adding data binding improvements like iData or info and string format, allow DB null, implicit styles, WPF. And then with WPF 4, which is coming out with .NET 4, we added features like the Visual Style Manager or Visual State Manager and cache composition and animation easing, which were features that we first introduced with Silverlight. So both sides, both WPF and Silverlight, we're making big improvements to. And as we do that, we're basically bringing the programming models, converging the programming models to basically be the same. But there will always be additional features that people would want for desktop apps, and likewise for media apps, you know, Silverlight. So, you know, the key thing for developers is to know that they can learn a core programming model. It's just .NET. It works in both places. And then depending on the specific scenario, they can pick which deployment form factor they want to go for.
Why took it so long for you to implement iCommand in Silverlight?
Well, you know, a lot of people often ask, you know, hey, why isn't this feature there, that feature there? You know, we shipped the first release of Silverlight 2 years ago, and we started the team less than 12 months before we shipped the first version. So we basically, the code base for Silverlight is less than 3 years old, and, you know, there are literally tens of thousands of features that we've added over those 3 years. And so, you know, to some extent, what's just, you know, we kind of implement what people want, and you know, with each release, you know, the feedback we get is like, wow, you guys added so much. And so I feel good about the pace. It's, you know, it's sort of, you know, we've just kind of gone down the priority list. And so commanding is a feature that we're adding to Silverlight 4 and now shipped a beta of. And so, you know, there's still a lot more features we want to add. But, you know, I think we are now getting to the point, especially with Silverlight 4, I think the feedback over the last couple of weeks that we've talked about it is... we're now reaching kind of a critical mass point where more and more developers are going, yes, it has everything I need, which is great. And we're starting to see, you know, more and more really cool apps being built with it, which is, you know, really exciting.
Yeah, I think the Silverlight 4 is the first Silverlight version that are ready for business applications. Do you think that's right, or?
Well, there are people doing business apps with Silverlight 3, but I do think with, you know, with Silverlight, we've not pushed people towards business apps in the past. With, you know, Silverlight 1 was definitely not. Silverlight 2 even, we said, well, you know, you can. But Silverlight 4 is kind of the first release where we feel like we've kind of gone end-to-end on the business app scenario, and now the productivity and the feature set is there so that we can say, yeah, for the masses, it's ready to build business apps. So we feel good about that.
Another tough question for you is, if you just have to choose two features in Silverlight 4 that you want to talk about, which two are they?
I think the two features people have asked me the most for is probably printing and webcam microphone support. And then I guess probably rich text edit and right-click context. So those are the four features that I'd say, 90% of the asks that people have fall into those four buckets. And so the great thing is all four of those features are implemented in Silverlight 4.
The rich text area is an interesting control because some say rich text box and some say rich text area. What is it?
Rich text is one of those interesting scenarios where, we do have different names on it. And a lot of people might say, why is that? And what we've tried to do with WPF, we have a rich text box control that's very, very rich. And it's almost too rich in some ways. And it exposes some functionality that ends up, sometimes we see people shooting themselves in the foot performance-wise with it, and it's just a lot of functionality. And so one of the things that we're doing with Silverlight 4 is introducing a new rich text control, and we're still trying to decide what to name it. It does have a slightly different object model than the rich text box, which is why we're not naming it rich text box. We didn't want to have the control be the same, but the API be different. And what you'll probably see in the future version of WPF is that we'll actually, whatever name we close on with Silverlight 4 for that rich text control, we'll also implement in WPF. And so there'll still always be the rich text box control, which is super rich. But we think that probably makes sense to also have this sort of slightly lighter weight and simpler rich text control as well. That again will be both Silverlight and WPF.
Nice, but you talked about other features, of course, ASP.NET, where you're one of the fathers of. And now the latest things in ASP.NET is the ASP.NET MVC framework. Will the classic ASP.NET web forms go away and die, or?
No, definitely not. In terms of, one of the things we've had with ASP.NET since the beginning, it's been almost 10 years now since we launched it, 10 years next summer. Is our web forms control model, and that's been a core part of the success of ASP.NET. And with ASP.NET 4, one of the things I showed today is all of the improvements we're making to web forms, and there's some really substantial improvements coming as part of the .NET 4 release. More view state control, client ID support, so you can control your client IDs. CSS compliant markup, new data controls. URL routing, there's tons and tons of features coming as part of the ASP.NET 4 release for web forms development, in addition to all the other things. So it's definitely not going away, and hopefully our actions this year are speaking pretty loud in terms of the investments we're making there. At the same time, there's a lot of developers that don't like the server control model or prefer a model that's a little closer to the metal in terms of HTTP and HTML. And there's definitely a lot of developers out there now that want to have a more agile or unit test based methodology for doing development. And that's where we decided to introduce another option for ASP.NET called ASP.NET MVC, which kind of is a web based MVC framework that kind of enables clean unit testing and is kind of a non-control abstraction based programming model. And the nice thing is all of the core of ASP.NET sits beneath both of them. So things like security, caching, configuration, profile, session state, I could go on and on. All those things work the same across both MVC and web forms. But at the UI layer now we have two options. And a lot of that's just based on customer feedback. And there isn't one option that's better than the other. There's not one option that's going to replace the other. A lot of it just sort of depends on your personal preference and what you feel most comfortable with. And, I recommend developers, spend a little time learning both, and then whatever feels best to you, you can use. And you'll have great tooling support, and both are going to be around forever.
Okay, thank you, Scott.
Thanks a bunch. Thanks for having me.